Sade med Smooth Operator här i kanalen P4 Göteborg. Vi ska snart få lokala, eller ekonyheter skulle jag säga, en uppdatering från Eko-redaktionen. Klockan är 10.
Och här är Ekot med nyheter. Polisen utvärderade aldrig sitt eget agerande kring 14-årige pojken Mohammeds försvinnande, trots att han hittades mördad i Nynäshamn efter att familjen vädjat om att polisen skulle spåra honom. Advokaten Anwar Osman är målsägande beträde för Mohammeds familj.
Det som irriterar mig och när man tar del av det här, det är liksom att man inte kan rannsaka sig själva.
När mamman slog larm om att hennes 14-årige son var försvunnen blev hon aldrig förhörd. Istället för att anlita en tolk raljerade polisen om att ringa henne på sin bästa somaliska. Polisen letade inte efter Mohammed och några dagar senare hittades han mördad.
Polisområdeschefen Håkan Boberg har tidigare sagt att han utgår från att polisen tagit lärdom av händelsen.
Chefer och medarbetare som varit involverade har alldeles säkert tagit uppföljning på detta ärende.
Men när P4 Jönköping efter intervjun med Boberg ringer upp de tre polisanställda som hanterade mammans samtal får vi en helt annan bild. Vi har bytt ut deras röster.
Vi har mig vetligen inte under tiden som jag tjänstgjort här gått igenom just det här.
Nej, det där har jag släppt sedan jättelänge tillbaka.
Jag har inte pratat med cheferna.
Vi frågar både Håkan Boberg och regionpolischefen Malena Grann varför det inte gjorts någon utvärdering. Båda vägrar svara på frågor och säger att de vill invänta den granskning som JO nu gör.
Och reporter här, det var Petra Levinsson och Marcus Engberg vid P4 Jönköping. Uppsala tingsrätt fick utrymmas under morgonen därefter att det kommit in ett bombhot via mejl. Men polisen säger till P4 Uppland att personalen ska få återgå till arbetet inne på tingsrätten nu runt klockan 10. Polisen och säkerhetsavdelningen utreder ärendet. Sverige med flera NATO-länder kommer vid NATOs pågående försvarsministermöte att skriva under ett avtal om att köpa svenska stridsfordon, där enligt ett besked från Norge. Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Nederländerna tar gemensamt initiativ till att upphandla bepansrade vagnar av modell CV90, som här i Sverige benämns som stridsfordon 90. Och avtalet, det skrivs under vid ministermötet i Bryssel idag, enligt Norges regering. Produktionsstoppet vid Volvo Cars fabrik i South Carolina i USA i maj berodde på ett bråk om tullar på bilsäten. Där rapporterar sajten Carup, som hänvisar till dokument som lämnas in till en domstol. Och enligt de här dokumenten som Carup då läst så vill leverantörerna av bilsätena ha ersättning för tullar, medan Volvo Cars inte vill stå för tullkostnaden. Och nu strider de här två parterna i domstol om det. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
Johan Westerberg där med senaste nytt alltså från Ekot denna torsdag, dagen innan nationaldagen. Har vi 15-19 varma plusgrader och en sydvästlig vind.
Vi går tillbaka till olyckan E6-an mellan Torrekullamotet och Åbromotet, alltså mellan nummer 65 och 66 i norrgående riktning. Det har ju varit blockerat i två körfält. Nu är det två stycken som är öppna. Det är vänster körfält som är avstängt i väntan på bergare, så både lastbilen och personbilen står i vänster körfält, alltså en bit efter Torrekullamotet och höjd med rastplatsen ungefär. Långa köer är det ju som börjar strax innan Torrekullamotet och så går hela vägen upp och vi har nästan fram till Åbromotet. Men nu öppnar man i alla fall upp två körfält, de två körfälten som är till höger eller mitten höger. Så där kan man i alla fall ta sig förbi olyckan i riktning upp mot Göteborg i norrgående riktning. Tipsa oss gärna 020 999 444.
She's said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Miles Smith här i Paper Göteborg, där jag står på ett soligt stenpiren. Just nu så ser jag den här legendariska äldre spårvagnstypen, närmare bestämt Lisebergslinjen, den här rundturvagnen som man kan åka. Och Linus, jag skulle säga det att alla som satt i den här vagnen, det såg ut som att de var i Göteborg för första gången någonsin.
Ja, det låter ju helt fantastiskt. Tänk att
det var väldigt
runt
vakna blickar och väldigt mycket telefoner upp mot rutan för att liksom fota. Oh, nu händer det här! Nu åker vi förbi här!
Jag kan inte tänka mig en bättre sightseeing-tur än att åka runt i en gammal spårvagn i Göteborg.
Och så har du ju nyheter om en gås också,
ja,
eller?
Det handlar om en stulen gås i brons som har hittats av polisen i Tyskland. Det här är från konstverket Pojken med gäss som stått i Slottsparken i Malmö. Ett samarbete mellan svensk och europeisk polis gjorde då att gåsen hittades. Anders Winberg säger till P4 Malmöhus, den ligger i en låda där nere just nu och vi har dialog med polisen och ska försöka få hem den. Det här var ju i våras som flera skulpturer, en pojke och två gäss fräckt då sågades av i fotknölarna och stals från konstverket i parken i Malmö. Sen dess har då arbetet pågått parallellt med att delvis då försöka hitta de här skulpturerna, men även då med att få dit ett nytt identiskt konstverk. Nu är ju problemet här lite att nu har man ju ett konstverk på gång och man då kanske får hem det gamla. Nu ska de här tekniska frågorna redas ut, får vi väl se vilken som sätts dit igen då i Slottsparken i Malmö.
Och Bosse Sjöqvist, det här kan ju låta lite, vad ska man säga, märkligt, men du ska ju undersöka en hemlig lista.
Ja, det ska jag göra.
Den här osynliga listan kanske man skulle kunna benämna den som. Det handlar ju om allt det där som vi liksom gör, som vi har oss för hemma när det kommer till sysslor till exempel.
Ja, och nu ska det handla om, för det finns ju den här osynliga listan som handlar om allt vi inte gör som man kanske borde vilja att ens partner skulle veta. Jag plockar allt undan dina strumpor hela tiden och jag gör alltid det här med barnen, men du vet inte det och ser inte det. Men nu ska ju vi vända på det vi tänkt. Så vi ska göra de där hemligheterna hemma som man inte vill att den andra ska veta. Och ska vi försöka diskutera om vad som är bra och dåligt med att berätta eller inte berätta. Så det ska vi göra. Tillsammans med Jacob Wood, psykolog.
Honom ska du träffa, just det.
Honom ska jag träffa.
Ja, men så här, ja. Bör vi berätta allt för varann eller så?
Ja, det, jag vet inte. Vad tror du? Bör vi berätta? Berättar du allting för din man?
Nej, men jag tänker också det där hemliga kommunikationen på något vis. Att, jag tänker bara sådär i vardagen, de här korta stunderna som man kanske hinner träffas då i allt annat stök, så är det kanske inte det första. Det blir mer det här, vem hämtar, du gör det, vad händer sen och så vidare.
Ja, men du menar du tar det som skydd för att du inte berättar saker.
Jag hinner aldrig dit.
Ja, du hinner aldrig dit. Ja.
Ja, Bosse Sjöqvist reporter ute där. Ja, verkligen. Jag vinkar till dig, Bosse. Jag är också ute ju. Du hör det.
Ja, du är också ute. Ja, det är du. Ja. Men jag blev genast nyfiken på liksom att penetrera ditt förhållande här och se vad det är du ljuger om och inte.
Gå till botten det, med det nu.
Ja, precis. Jag hamnar i övertag, kände jag.
Ja. Du, vi undersöker det här. Det ska bli spännande och intressant. Bra. Ja.
Toppen. Tack. And now they're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore, I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway.
Sara Larsson i P4 Göteborg. Vi ska kolla till E6:an, Annika, igen med dig.
Ja, en lastbil och personbil krockade ju tidigare mellan Torrekulla mot ett 65 och Åbro mot ett 66 riktning norrut mot Göteborg. Så att det har varit rejäla köer och långsam trafik ju. Man har flyttat ut fordonen i vänster körfält, så vänster körfält är blockerat. Det är två vägassistans på plats där också, så att man kan släppa förbi i alla fall i de två körfälten som är till höger så att säga. Men det är fortfarande långa köer som börjar just där kring Torrekulla mot ett 65, så du är beredd på det om du kommer E6:an från Kungsbacka-hållet och ska mot Göteborg.
Ja, Annika där med uppdatering på trafiken. Och kanske har du hört om den osynliga listan. Alltså då saker som du gör i hemmet som din partner inte vet om. Det kan ju vara ja, men damma, det kan vara plocka upp skräp från bilen, eller kanske är det alltid du som då sorterar alla de här små strumporna som ligger i alla hörn. Den här osynliga listan, det är ju saker som kanske skulle kunna vara till din fördel om de kommer fram, men de är hemliga ändå. Och Bosse Sjökvist, reporter, vi ska ju vända lite på det här begreppet nu och tänka oss då den här hemliga listan som saker som du inte nödvändigtvis vill ska komma fram. Alltså vita lögner, saker vi gör i smyg som din partner kanske inte vet om. Är det okej?
Ja, precis. Det ska vi reda upp, och för att reda i detta så har jag mött upp Jakob Wood, legitimerad psykolog och parterapeut i Göteborg. Hej Jakob.
Hej, hej.
Du, bör man som par berätta allt för varandra? Eller kan det finnas någon funktion med att vissa saker hålls hemliga?
Ja, det är en intressant och bra fråga. Jag tänker att den berör en utmaning för alla i alla relationer, nämligen att vi vill ingå i en relation och hänga oss och engagera oss samtidigt som vi vill liksom bevara oss själva. Och då blir det hela tiden en fråga, hur mycket ska jag ge av mig själv? Vad ska jag dela? Vad ska jag inte dela? Vad ska jag hålla hemligt? Så får man också komma ihåg att varje människa är unik och varje relation är unik och varje par får hitta sin väg i detta. Det jag tror är att det är väldigt svårt att dela absolut allting som människa. Så att det är nästan ogörbart, skulle jag säga, på något sätt. Att vi är ju komplicerade varelser, vi är en ständig tillblivelse, vi vet kanske inte själva allting i oss själva. Så att jag tror att det är ofrånkomligt att vi håller saker för oss själva. Och det finns också ett värde med det, tänker jag, att ha ett inre psykiskt rum, en integritet på något sätt.
Men vilka saker är liksom vanligast att man håller hemligt?
Ja, om man ska titta på par generellt, det är väl kanske föga förvånande. Alltså det är till exempel om man har någon relation med någon annan och det är inte överenskommet inom relationen att man ska få ha det, så att säga.
Ja, det kan vara logiskt. Ja.
Ja, så den typen av saker kan ju hållas hemliga, men jag tänker att alla människor håller saker för sig själva, om vi uttrycker det så, dagligen. Vi säger inte, vi följer inte varenda impuls vi har eller liksom delar varenda tanke eller känsloimpuls, utan en del saker behöver ju hållas själva för att upprätthålla ett civiliserat samtal, så att säga. Vi kan ju tänka och känna alla möjliga saker som människor.
Men är det något som är bra att hålla hemligt då?
Jag tror det är bra att tänka på det sättet, att kunna hålla saker för sig själv och inte känna att man måste dela allting. Så ja, jag tänker att det är bra att hålla saker för sig själv, och sen exakt vad det är kan vara olika för olika personer och så.
Det är också lite hur man resonerar så där. Men när blir det skadligt att hålla saker för sig själv? När är det bra, och när kan du, skulle du säga att det blir skadligt?
Man kan ju gå till sig själv på något sätt och också tänka, det handlar ju om vad man själv vill vara för människa och vad man vill hålla hemligt eller inte i en kärleksrelation för en partner. Jag tycker också att det handlar om man känner en partner väl, om man tror att partnern skulle bli väldigt upprörd eller känna sig kränkt över en viss hemlighet. Så jag tänker det handlar ju om den specifika relationen. Sen får ju människor gör ju olika i sådana här frågor, så att säga. En del har ju ganska stora hemligheter för sina partner och tycker att de vill leva på det viset. Jag vet inte om jag skulle rekommendera det, men
en del säger, tänker så här, om någon har varit otrogen till exempel, men jag berättar inte det här för att den här otroheten, det var inget jag ville, då berättar det inte för jag vill inte förstöra det här. Okay. Är det till exempel ett bra sätt att tänka, eller ska man alltid vara straight forward när det gäller allvarliga saker liksom?
Jag vill nog undvika att säga hur alla människor ska göra, men det jag kan säga av erfarenhet är att det brukar inte bli så väldigt bra när det uppdagas att man har varit otrogen till exempel och hållit det hemligt. Och det är ju också någonting som kommer upp ganska ofta i parterapier. Det är ju inte ovanligt att man söker parterapi för att det har uppdagats en otrohet eller en flört som känns inte okej, och man vill reda ut det. Och då kan, i den typen av processer så är det också vanligt att den som har blivit bedragen, ska vi säga, upplever att den som har bedragit inte berättar allt och fortsätter hålla hemligheter. Och det blir ju ofta liksom en långdragen, ganska destruktiv process.
Ja, just det. Man börjar någonting och så hamnar någonstans där man inte hade tänkt hamna från början liksom.
Ja, kan man säga att det uppdagas att någonting har hållits hemligt som då har upprört parten väldigt mycket, och man upplever också att det är svårt. Det är också en väldigt klassiker som jag tror alla, både par- och parterapeuter, känner igen, att den som har till exempel varit otrogen har väldigt ofta väldigt lite lust att prata om det. Och den som har blivit bedragen har ofta väldigt stor lust att prata om det. Och man kan ju ha förståelse för bägge positioner. Så. Men det blir ju en slags dynamik där. En dragkamp när någon jagar den andra.
Ja, och som är svår att hitta, ja, men jag fattar. Men sen så är det en annan sak också. Så här, för en del i ett förhållande, det kan jag bara säga i mitt eget, tror jag väldigt många känner igen sig. Att man, den ena pratar mer än den andra. Jag är den som pratar lite mindre. Och det är inte alltid bra. Så här, men ska man alltid liksom, är det bra att alltid prata eller liksom
Det är också ett vanligt tema i parterapi faktiskt, att ena parten upplever att den andra då är lite som du och inte berättar så mycket. Men du kanske kompenserar det genom att jobba på radio.
Jag vet. Här pratar jag, sen är jag tyst när jag kommer hem.
Nej, så att och det kan ju handla om att den ena parten känner att man inte känner varandra tillräckligt mycket. Eller, så att säga, det handlar ju också om nyfikenhet. Alltså en del människor vill bli frågade varje dag, hur var det på jobbet, hur var det för dig att kunna dela vardagen, medan en del människor har inte det behovet. Och klart, är man en av varje sort då i en relation, så blir det ju behov som krockar, kan man säga. Och det är inte heller ovanligt faktiskt att det är ett tema.
Och hur hanterar man det då? Hur möter man? För det är svårt att ändra sig också helt för båda, tänker jag.
Absolut. Man kan säga att det är rätt som du säger. Det finns många ingredienser. Alltså, en sak är ju att acceptera sin partner på något sätt, och att acceptera att ens partner inte är som en själv. Det är en väldigt viktig del i parterapi och parprocesser, tänker jag. Å andra sidan, samtidigt, så är det också så i en parterapi, man kan säga en parrelation är ett antinarcissistiskt projekt, och det behöver vi väl i vårt samhälle idag.
Det var jäkligt fint, det har jag aldrig tänkt på, det är ett antinarcissistiskt projekt.
Ja, det kan ju vara narcissistiskt också, men jag tänker att för att få en lång fungerande relation så behöver vi liksom ge avkall på våra egna behov, att få dem tillfredsställa hela tiden. Alltså det är ju en omformning på något sätt. Vi kompromissar och vi skapar någonting, vi skapar en relation, och det är ju inte, som alla vet, bara 1 + 1 = 2, så att säga, utan det är ju någonting tredje som tillkommer. Man blir en ny person, bägge blir nya personer i relationen. Så jag menar alltså att som svar på frågan, att det också är viktigt att kompromissa i en relation och hitta liksom parets sanning och parets sätt att vara.
Ja, man fattar, för man blir inte helt sig själv i relationen, man blir någon annan i relationen, eller med relationen blir man en, förstår du? Ja. Och så vem man är innerst här inne är inte samma alltid.
Exakt så skulle man kunna säga, att vi förändras som människor av olika miljöer och erfarenheter och sammanhang, och det är klart att vi blir någonting annat när vi går in i en relation.
Men då finns det också en fråga, finns det då någon mening med att inte berätta allt, att man skapar en spänning i en relation, eller att man håller det där åkta med att missa en person här och så är en person här?
Jag skulle, alltså, apropå spänning och allt sånt, jag skulle vilja säga att jag tänker att i grund och botten är varje människa väldigt liksom obegriplig och mystisk och intressant, och tyvärr så förlorar vi det ofta i vardagen. Men jag tänker att det gäller också för att hålla en relation levande att bejaka det, att liksom bejaka just att min partner är annorlunda än mig, min partner är någon jag aldrig kommer helt och fullt förstå och som kommer förbli ett mysterium, och att det upprätthåller spänningen. Och sen tänker jag som svar på den här frågan, att det är naturligt att man inte berättar absolut allt för varandra i en relation. För jag tror delvis det är omöjligt, och det skulle också bli destruktivt om vi delade varenda tankeimpuls vi hade. Alltså de flesta människor har ju ett ganska dynamiskt och rikt inre själsliv. Och
det går... Man behöver en sortering liksom. Man behöver få det sorterat innan man får det. Tack.
Exakt. Man behöver sortera, och det är bra att ha ett, liksom, för ens egen... För att varje människa mår gott av att ha ett eget inre rum på något sätt, att detta är jag. Men sen hur mycket man delar, det kan ju se väldigt, väldigt olika ut, och det behöver inte alls vara dåligt att man delar mycket. Jag tror generellt sett att ganska öppna och ärliga relationer och samtal, att man ändå pratar om det som är liksom väsentligt och angeläget för relationen, att man kan prata om det på ett öppet, ärligt, respektfullt sätt, det är ju ofta liksom hälsosamt för en relation.
Och inte alltid så lätt.
Det är verkligen inte så lätt och det är därför parterna...
Jobbet jobb.
Exakt, exakt.
Men du Jakob, tack. Om vi ska sammanfatta det här bara lite snabbt, vad har vi kommit fram till?
Ja, vad har vi kommit fram till? Vi måste alla på något sätt ha ett hemligt själsliv i någon mening. Men hur vi delar vårt själsliv eller våra tankar och känslor och så vidare mot partner, det är helt individuellt och det måste fattas i ett demokratiskt parbeslut på något sätt. Varje par får hitta sin väg.
Ja, det säger Jakob Bodd, legitimerad psykolog och parterapeut i Göteborg.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Thank you.
Estraden här i Göteborg. Världen är inte vacker när vi nu närmar oss 10:30. Det innebär givetvis att vi ska ge dig en koll på de lokala nyheterna här idag. Då jag, Erika Lutberg, hänger med dig.
Vi går tillbaka till olyckan E6-an söder om Mölndal. Det var ju en lastbil och personbil som krockade där tidigare mellan Torrekullamotet och Åbromotet, nummer 65 och 66. Bärgning pågår i vänster körfält eller på väg att avslutas här, så att det rullar på bättre och bättre nu. Men fortfarande kan det bli så att det är olycka köbildning från Kållered och Torrekulla i norrgående riktning.
Annika Steinberg där, och jag ska kolla om vi har några nyheter. Annars så tänker jag att jag drar vädret så länge här idag. Alltså det var ju väldigt härligt i morse när man kom ut, och så kände man att det är ändå junitemperatur på något vis. Sådär 15 till 19 plusgrader, en sydvästlig vind. Det kan också vara, ja, men lite moln i görningen ser jag ändå, sådär lite stackmoln långt bort. Men i alla fall en 5 juni med somrig karaktär, det skulle jag ändå säga. Och så kul också att du är med, du som lyssnar här idag.
Göteborgs stad har varit sena med att ge information kring gårdsförsäljning. Det menar ett av stadens småbryggerier.
Trots att vi anses vara Sveriges ölhuvudstad så har inte kommunen varit särskilt hjälpsam med detta. Först i onsdags presenterade man vilka regler som kommer att gälla för att kunna göra en ansökan.
Martin Karlsson, delägare i Majornas bryggeri. Sen 1 juni har småskaliga producenter av alkohol möjlighet att själva sälja sina produkter, kallat gårdsförsäljning. Förutom sen information några dagar före lagändringen, så menar Martin Karlsson också att reglerna är krångliga.
Dessutom är det en ganska omfattande regelverk som man går ut med då, med mycket dokumentation, faktiskt mer än för ett serveringstillstånd.
Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll och tillstånd på Göteborgs stad, kan inte säga hur lång tid tillståndsprocessen för gårdsförsäljning kommer ta.
Vi kan inte förfördela gårdsförsäljningen nu, för vi har ju också andra ansökningar inför sommaren nu med tillfälliga tillstånd och evenemang som ska igång.
Martin Karlsson ser fram emot att så småningom kunna sälja bryggeriets eget öl, även om han inte tror att det kommer bli så inkomstbringande.
Det är väldigt trevligt att kunna erbjuda det här, men det kommer att bli en marginell uppgång på omsättningen som vi tror då.
Anna Olofsson, P4 Göteborg.
Camilla Johanssons son hade dubbelbokat sig och kunde inte längre gå på Håkan Hellström-konserten den 13 juni. Och för att hjälpa honom köpte föräldrarna hans biljetter. Men sen kom nästa krock.
Jag skulle stänga på min arbetsplats som är en förskola 6:30 nästa fredag.
Det säger Camilla Johansson. Nu står familjen med biljetter de inte kan använda, och som det visar sig vara oväntat svårt att sälja vidare.
Och det var inte så lätt, för det finns biljetter kvar, så det var inte någon sån där andrahandsmarknad att tala om.
Håkan Hellström siktar på publikrekord på Ullevi i sommar och har släppt extra biljetter till sina spelningar. Emma Tobiasson, P4 Göteborg.
Göteborgs stad har varit... Göteborgs stad...
Ooh, bet you think that she is so cool, kicking back on
on your couch making eyes from across the room.
Gracie Abrams, That's So True. Bertil, tack för hjälpen med tekniken, Bertil. Ja, han hejar här. Jag har hoppat in i studion för liksom den här timmen blev ju utomhus på en cykel i livesänd radio. Tove Berg, Göran, jag känner mig lite så här svettig. Kom in i studion här för en minut sedan och cykla och sända radio. Det var spännande kan jag säga. Ja, precis. Där har vi dig också. Ja, precis. För att det som är så fint när man är där ute och cyklar och så har man radion med sig, det är ju att man träffar så många och det är så lätt att stanna, bara stanna till så där och säga hej, vad gör du då? Så.
Ja, verkligen.
Ja. Det gjorde ni också igår. Ni sände ju från Dr. Fristorg Guldheden. Det var väl många röster där i farten också, va?
Ja, det var det verkligen. Det var jättekul att många kom fram och ville prata, så att det var verkligen en jätterolig upplevelse.
Ja, du, vi ska kolla en lite nyhetskoll. Det handlar ju om vita västar och trygghet på spårvagnarna.
Ja, det ska alltså komma trygghetsvärdar till kollektivtrafiken i Göteborg. De har startat den 4 juni och de ska finnas på plats 4 kvällar i veckan, då på spårvagnar och på hållplatser, och då för att skapa stämning. Och det är då Socialförvaltningens centrum som ska verkställa det här då.
Ja, och det, vad sa du, när startade det?
Det startade igår faktiskt.
Igår, exakt. Jag tänkte, vi har väl 5 juni idag, då 4 igår där, ja.
Ja, precis.
Så var de på plats.
Ja, och de ska inte vara där för att ge till exempel trafikinformation, utan de ska vara där och ge stöd till alla resenärer. Och ja, men hjälpa folk som de har fått utbildning i hur man hanterar olika situationer och personer i sociala, ja, men som är utsatta i sociala situationer och så.
Mm. En trygg punkt helt enkelt.
Ja, exakt. Så det är deras enda jobb, att vara där för att skapa trygghet helt enkelt.
Ja. Bra, och mer nyheter och uppdateringar, det hör du ju här under förmiddagen givetvis. Och också i appen Sveriges Radio Play. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I
heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song.
Don't you worry child, Swedish House Mafia. Och idag så kommer ju hovrätten meddela sin dom i fallet där 39-årige Mikael sköts till döds i Skärholmen. Det här var ju nu närmare ett år sedan. Den här mannen som dömdes för mord i tingsrätten har ju i hovrätten då gett en ny och detaljerad berättelse som han menar visar att dödsskjutningen saknade uppsåt. Den här domen kommer här innan lunchtid idag, det får vi hålla koll på. Och vi har ju också en Håkan Faber på väg in, Håkan Hellström, som återigen då kommer att spela här imorgon. Vi har ju hört Bosse Sjöqvist, vår reporter, han var ju på plats tidigt och ja, men startade upp dagen med de här tälten, de här övernattande gästerna nära in till Bergakungen som ju står i den här kön. Man har ju sin lott, sitt nummer för att då få den där platsen långt fram här i morgonkväll. Det lär säkerligen tältas inför alla de där konserterna. Men vi är i alla fall nyfikna på idag då vad du ser mest fram emot. Vilken låt är, ja men är din bästa av det som Håkan har gjort? Ni är några stycken som har skrivit in. Det är flera som ser fram emot det här. Älskar Håkan, men denna gång kommer jag inte komma till Ullevi. Tyvärr, det skriver du, Ann-Marie Broman. Man kan smsa in och man kan också ringa, det är samma nummer, 031 83 7050 83 7050, den där bästa låten när det gäller Håkan Hellström, eller kanske den värsta, vad vet jag.
I P4 Extra torsdag, artisten Oskar Linnros kommer. Han släpper nämligen ny musik. Och sen kommer 11-åriga Karl som ska debutera som författare. Och så ska vi få streamingtips för regniga sommardagar. Sen är det 4 månader sedan den värsta massskjutningen i Sveriges historia. Läraren Emma som jobbar på Risbergska berättar om vad det var som hände den dagen. P4 Extra börjar 13.04 med Titti Schultz.
Det här är P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Inte nog med att hon blir 73 år nu på söndag den 8 juni. Bonnie Tylers Total Eclipse of the Heart firar ju också 40 års jubileum. Just den här låten som kom alltså där för 40 år sedan. Och i och med det så ger hon sig ut på spelningar för att då fira såklart att den här låten ju fyller den här beundransvärda åldern, får vi väl ändå säga. Så är det här i P4 Göteborg. Då vi är ett gäng med dig den här förmiddagen. Känns ganska skönt att jag tog mig in i studion igen från att ha sänt ute på en cykel samtidigt som radio skulle göras. Ja, Andrea Valderrama skrev oss kulturnytt här också. Det verkar handla om att ABBA-Björn tar hjälp av AI, Andrea. trodde att Kulturnytt skulle komma där. Här
berättade den 80-årige ABBA-legendaren när han igår framträdde på branschmässan South by Southwest i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt, vilket redskap, sa Ulvaeus, som är en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap. De som skapat musiken måste få betalt. Pontus Mattsson, London.
Det blir musikal av Will Ferrells Netflix-film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Vi är mer än glada över att ta Eurovision till Broadway, säger Ferrell i ett uttalande, uppger Deadline. Musikalen har fortfarande inget premiärdatum, men den sägs vara i utvecklingsstadiet. I filmen från 2020 spelade Will Ferrell en av de isländska musiker som får chansen att representera sitt land i världens mest berömda sångtävling. Filmens svenskskrivna ledmotiv Husavik, My Hometown, blev också nominerad till en Oscar för bästa originalsång 2021.
Inte illa där att få den utmärkelsen, eller hur, Andrea Valderrama med Kulturen. Så härligt att du är med oss här idag i P4 Göteborg.
Person, you're the good times and the party version, and it's an honor for me to present to you best actor of the year goes to. I believe in you.
lyssnat till Maria Jane Smith, I Believe, här i P4 Göteborg. Och det händer ju saker när man går in i juni månad. Det är ju liksom, ja, men den där första försommar, eller sommarmånaden är det ju, Linus. Mm. Och då väntar ju en konsertsommar som på något vis, det känns lite som att den drar igång imorgon kväll i Göteborg.
Ja, det får man väl ändå
startskottet
säga.
Liksom.
Håkan Hellström gör sin första av tre spelningar på gamla, nya, fan blir det nu igen?
Nya Ullevi, va?
Den stora,
ja,
Ullevi.
Ja. Och vi pratar om de här låtarna, ja, den här låtskatten. Många menar ju på att Håkan Hellström har ju skapat en, precis just en sån. Mm. Och vi är nyfikna på då om du har någon favorit. Man kan ju både smsa och man kan ringa in på 83 70 50 och smsa. Sa, ja, hon det? Ja, det sa hon. Det är ju lite kul att man kan göra det. Det är väldigt enkelt att göra det.
Ja, men precis. Exakt samma nummer som du kan ringa in till våra telefonsluss kan du nu smsa oss med. Så då kan du lägga till dig i din telefonlista och starta en sån här liten enkel konversation. Kan du bara klicka iväg några meddelanden när du känner att nu har den gått för långt, eller det här är bra, det här är dåligt, eller tips, eller svara på frågan vi ställer. Så att säga, vad är det med Håkan som gör Håkan till Håkan? Är det en fest när han kommer till Göteborg, eller är det bara en förbipasserande helg som vilken som helst? Vem vet?
Exakt, jag träffade ju Moa förra veckan här, som ju är ett stort Håkan-fan, och hon sa ju det, kom igen Lena, ingen konsert utan den.
Nej, precis.
Har du någon sån låt som lyssnar sådär, som den vill man bara ha med?
Ja.
Då är vi ju, ja, vi vill gärna höra vilken den låten är. Man kanske kan ringa in och sjunga lite också,
ja, det
på
härligt,
sin favoritlåt, det har varit väldigt fint.
Ja. Så kanske vi kan plocka fram den ur arkiven. Vi ska inte lova någonting, va?
Nej, men vi...
Hoppet finns, ja.
83 70 50 031 83 70 50, alltså. Både samtal, men också då, ja, smsa.
Det är kväll här på stranden, solen sänker sig ner över glittrande vatten, står det färgernas spel. När jag går hem i natten och jag böjer mitt knä just där gullvivan blommar, får jag vila min själ. Se hur raskt träden knoppas, se hur eken får blad, en bukett ska jag plocka för att göra dig glad. Det ska lysa och dofta i din sovkammare just när gullvivan blommar, får du ro i din själ. Det är härligt att känna frukterna tynga från en grönskande kväll, låta livslågan brinna fast den tynden är sen. Men det lilla och enkla som jag vårdar så väl, som det mäktigt att tänja, har en plats. I sin tidiga ungdom ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom finns det stunder att gömma i sin djupaste själ, som när gullvivan blommar för en törstande. Denna gnista ska slockna, detta liv ska förgås, men en lindring i hjärtat är väl tanken ändå att i släkt led tillbaka.
Startades ju med Micke Rickfors, Pugg Rogefeldt, Göran Lagerberg, Magnus Lindberg, Grymlings. Klockan är 11.
Ekot. Antisemitismen i Sverige ökar enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet Brå som intervjuat 21 nyckelpersoner inom judiska verksamheter. Och de upplever att uttryck för hat och annan antisemitism har ökat efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. Synligt judiska personer och barn och unga upplevs vara särskilt utsatta. Fler och längre fängelsestraff ska kunna avtjänas med elektrisk fotboja eller i ett kontrollerat boende. Idag så är 6 månaders straff maxgränsen för fotboja, men regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innebär att det höjs till 1 år och 6 månader. Lagändringarna de föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Det är brist på domare i över hälften av landets fotbollsförbund, det här enligt en kartläggning som P4 Västmanland har gjort. Enligt flera förbund så leder det här till att domare slits ut och skadas på grund av att de får döma för många matcher. Fredrik Engström är domarutvecklare på Svenska fotbollförbundet.
Det vi ser är att det leder till att man får skador, att man inte har tillräckligt med tid för återhämtning och träning. Men sen leder det också till att man helt enkelt väljer att lägga av, för att det finns väldigt få distrikt där det finns en möjlighet till mitt emellanting. Då blir det väldigt mycket uppdrag, för att det bes hela tiden om hjälp och att man ska ställa upp.
Trots läget så menar Fredrik Engström att en negativ trend är på väg att vändas när flera distrikt tar frågan på allvar och att antalet domare har ökat det senaste året.
Och jag ser också väldigt många positiva initiativ nu när jag har varit i samtal med väldigt många distrikt.
Och ett av de här positiva initiativen sker i Västmanland där det inte råder någon domarbrist. Amir Najafi dömer matcher i division 6 och han och hans domarkollegor har fokuserat på bra gemenskap inom domarkåren för att stärka varandra och att locka fler till att bli domare.
Jag personligen har ju lockat många domare genom att skapa en nära relation med, speciellt de yngre. För man har ju en dålig bild av att vara domare utifrån, men när väl en domare kommer och säger